Patrik Ragan, Blixtpodd här efter Leo Borgs match här i kväll, tisdag mot Lastogier. Vi kan väl tillägga att vi körde lite paus från Stockholm Open, kan man väl säga, i och med att vi båda kollade på matcherna från tv-soffan helt enkelt.
Ja, alltså man blev ju väldigt nyfiken på att höra kommentatorerna nu när man hörde sågningarna från måndagen. Så tänkte jag så här, fan, nu ska jag stanna hemma på tisdagen och höra hur det är, helt enkelt. Det är ju, man missar ju sånt där kul när man är på plats och inte hör vad som händer.
Det handlar inte alls om att vi inte jobbar för tävlingen i år, utan att vi har våra jobb och slutar kanske runt 5, och så är det 2-3 timmar man kanske har på sig att komma in, och sen är det hem igen.
Mm. Så att egentligen tycker jag väl att det var en bra dag att stanna hemma på idag. Leo och Stan Wawrinka som var huvudnumren då. Och ja, vad ska man säga? Jag själv tycker väl att det var Eubanks och Evans som var huvudnumren. Men vi kan ta det sen.
Det tycker jag med.
Utan vi kan faktiskt börja med svenskarna och med Leo, i och med att vi ändå var inne på honom.
Ska vi, ja, men vi kör Leo då. Vi kör Leo, så ja, beter vi av alla på en gång.
Omvänd kronologisk
ja,
ordning.
Ja, verkligen. Men som... Du, Lastogier. Jag kan inte säga att jag har följt Lastogier senaste 2 åren och kollat varannan match, varje match, och liksom bara nörat ner mig i Lastogier. Det är väldigt få som har gjort det. Men det man kan säga...
Ja, det är typ jag och några serber säkert.
Typ så. Det man kan säga är att efter att ha sett matchen mot Leo då, så fattar man ju att han är där han ligger rent rankingmässigt. För att det är helvete vad det smällde. Och det var en otrolig temposkillnad. Vilket det ska vara såklart. Men man fattar ju varför han ligger runt... Är det 44 i världen? Det är det väl?
Ja.
Så att man fattar varför... 35 ser jag till och med. Det är helt otroligt. 35 i världen. Lite som Gusten var inne på, att han... Han använder banan på ett fantastiskt sätt, slår väldigt sällan i mitten, utan det är hela tiden vinklar, och det är en otrolig fart och tempo där i forehanden. Och Leobor blev lite stressad och gjorde några enkla missar, och det kan man väl kanske inte klandra Leo för direkt. Vad säger du?
Nej, alltså det här är ju lite grann som vi, scenariot blev ju lite grann som vi förutspådde i våran förra podd när vi körde lite inför matcherna, och när vi sa att är det någon, att den svensk som kommer för tuffast är Leo Borg mot Laszlo Gere, och så var det väl inte om man räknar gemen, eftersom Friberg tog färre gemen mot sin serb, men jag tycker att det var en klassskillnad såklart. Laszlo Gere är ju en väldigt rutinerad spelare som har legat topp 100 nu i väldigt många år, och jag menar, vi som såg den matchen mot Djokovic i US Open, han hade 2-0 i set, vet ju vilken kapacitet han har. Han har vunnit 500 tävlingar, även om det är på grus, 250 också på grus, så jag menar, en riktigt, riktigt bra spelare som man såklart hade kunnat hoppas på att Leo skulle kunna, kanske att matchen skulle kunna vara lite längre, men såg vi matchen här, så precis som du säger, det, han är ju så säker alltså. Eller jag måste chansa hela tiden för att ha en chans, och då, ja, funkar inte det spelet så är Laszlo Gere alldeles för säker.
Ja, han måste ta lite mer risker i sitt spel, Leo, så är det verkligen, och ja, finns inte så mycket mer att tillägga.
Nej, men du vet,
där. Jag tycker att han gör det bra med sina förutsättningar, Leo Borg.
Nej, men absolut. Det kommer lite dubbelfel i fel lägen sådär, och breaks lite tidigt så att matchen aldrig blir riktigt spännande. Men såklart en bra erfarenhet. Nu har Leo fått känna på det här tempot i 3 Davis Cup-matcher och den här matchen nu. Så att det är... ja... ett lite annat tempo än vad han är van vid när han spelar Futures, som han vanligtvis gör. Han har ju fortfarande faktiskt inte vunnit någon match i Challengers heller, va?
Så att, nej, och vi ska ha lite kommentatorsfokus, lite expertfokus här i detta avsnitt. Och jag brukar ofta referera till Gusten. Han är i det senaste Ja, DC senast då sa att Leo Borg borde vara i kvartsfinaler, semifinaler på Challenger-touren. Då kanske man inte har sett mycket av Leo Borg på just Challenger-touren, Patrik Kragh, när man slänger ur sig en sån kommentar. Gillar Gusten för övrigt, jag tycker han är jävla bra alltså. Men där var han lite ute och cykla faktiskt.
Jag tror att Leo har 0, kan han är 0-14 han har i Challengers.
Ja, det var efter matchen mot Garin då som Gusten tyckte att.
Ja, precis. Och Garin, där tog ju faktiskt Leo set. Garin kanske inte spelade på topp heller. Men jag håller med, Gusten är en bra kille och jag tror att Gusten
Jävla bra kille.
följer tennis helt klart. Men såklart, han sitter ju inte och tittar på Challengers, det tror jag inte.
Är det lite för höga krav från mig här att expertkommentatorerna på SVT, de ska visst kolla, de ska visst följa, ja men Leo på Challenger TV när han spelar. Bör han göra det när han inte jobbar så att säga, Gusten alltså? Alltså utanför sin arbetstid?
Ja, det här är ju upp till var och ens intresse och tid och hur mycket man vill ägna åt att titta på svenska spelare när man inte är i tv så att säga, utan det där är kanske mer en Davis Cup-kaptens roll att ha liksom mer den kollen. Sen kan det vara svårt att hitta folk till de här rollerna i tv som följer touren slaviskt. Däremot så kan man ju alltid, jag tycker att jag
Tänker du
menar Gusten.
svenskarnas matcher, i det här fallet Leo?
Ja, nej men absolut. Det kanske man borde göra, och även Elias och Karl Friberg. Men det som jag tycker ändå att Gusten och Åsa har ju ändå lite mer koll. Däremot de andra två som de har kan man ju lite grann undra varför man har plockat in dem. För där borde det finns ju definitivt jättemycket tennisfolk i
Ja.
Sverige som kan tennis. Så att det är för mig en, alltså det finns folk som kan och ändå plockar man in. De är nog
Två som inte
randoms
följer
bara.
sporten. Två som inte följer
Nej, det gör
sporten.
de. Nej, det ska gudarna veta att det gör de inte.
Vi bör kanske inte gå ut med namn här och outa dem och slakta dem totalt, men man hör ju när de pratar att det är två som inte följer touren, och det är lite synd, tycker
Ja,
jag.
det är lite synd, men då är det tur att de har de här två experterna. Och sen ska jag tillägga att det här är bättre att det är så här än att SVT inte sänder. Så vi är väldigt glada ändå att SVT sänder, men det är
Så
långt
är det
ifrån de här.
såklart.
Men jag menar, ska man jämföra till exempel med Eurosport som har Maria Strandlund eller Barbara Schett och Mats Wilander, alltså det blir, när man är van, jag tror Alex att kolla på Eurosport och Tennis TV och alla som är där är sådana otroliga proffs. Så då tänker man så här, ja men då går man över till SVT, då får man samma proffs fast svenska motsvarigheter. Nej, men då har man ju valt istället att ta in två stycken som är fullkomligt, helt useless faktiskt, som då ska bäras upp av Gusten och Åsa Svensson då, som får
Ja.
ta det stora lasset, som är de
Räddar upp det.
som kan det här.
Ja, räddar upp det. Men
Och
jag...
då ska man också
Ja.
tillägga att Gusten och Åsa har ju mer koll kring kanske teknik och själva spelet och
Så är det.
hur det är att vara på banan. Sen kan ju inte de alla spelare heller, vilket jag visst, det blir ju tydligt såklart att de inte följer touren heller på samma sätt som många till exempel av Tennisportalens lyssnare gör.
Och jag vill vara tydlig där att jag tycker att Gusten är en mycket skicklig expertkommentator och säger ofta bra saker. Sen gav jag honom en liten halvkänga där med Elias Ymer. Men det är fan alla kan göra fel. Men då till de andra två så tycker jag att det är väldigt synd att SVT, när man ändå, vad jag förmodar, plöjer ner ganska stora pengar i tv-rättigheter för den här tävlingen och kommer göra så i flera år framöver, att man inte plockar in då kommentatorer som faktiskt har koll på sporten. Högre krav än så ska vi ha på kommentatorer som får lön för att kommentera tennis i direktsänd statlig
Och
TV, public
de får
service.
lön av oss, exakt. Det är vi som betalar den skatten som bidrar till deras löner, och då kan man ju faktiskt ställa lite krav.
Verkligen. Det är det minsta man kan göra. Och på det ämnet då så kanske vi, eller kanske vi ska då gå över till Elias Ymer, och då kan vi ta hela reprimandepisoden direkt. Jag klipper in det här så kan lyssnarna få få allt i sin helhet.
Lite nyfiken att höra, vi såg ju då förutom matchen mot Sonego där vi började känna igen dig i Davis Cup-gruppspelet, så är det en annan spelare vi ser ikväll, en Elias Ymer som strålar på banan, håller sin serve hela vägen och är väldigt bestämd i allt. Vad är det som har hänt sen senast?
Ja, det ser du hur du ser på saker. Jag ser inte saken på samma sak. Om någon som kan tennis, om någon ser på de där matcherna, så ser man att man jobbar på saker. Och jag jobbade på extremt mycket saker, mycket psykologiska faktorer. Och jag vet inte, Magnus, du ser ju tennis och du såg att jag kanske gick för mycket saker där. Så att, vem vet, man måste ta steg för steg. Och jag är skitnöjd idag. Men som du säger, det var inte en annan spelare, det var bara att jag jobbade på en sak.
Okej, okay. Ja, men tack för att du berättade detta för mig.
Men det är, ibland man måste ha hela bilden, du vet. Men jag förstår, du sitter ju utanför, så det är annorlunda.
Ja, nej då. Jag satt och tittade i varje fall. Och det vi såg ikväll var ju väldigt kul att se.
Och Patrik, du har ju såklart tagit del av detta och spelat upp detta klipp flera gånger, antar jag. Det har i alla fall jag, och jag vill ju höra din take på det här till att börja med, såklart.
Jag tycker att så här, varje gång man spelar upp det så skrattar man nästan mer varje gång, eller tycker att det är roligare för varje gång, för att han, Elias blir ju väldigt ärlig här, där han, alltså spontant ärlig, utan att mena något taskigt egentligen, utan bara påpeka att det här inte var speciellt bra, och att han inte är just påläst, och ger även i samband med det här en liksom respekt till Gusten, att Gusten är Karl, men att den här andra snubben då är totalt ute och cyklar i det här fallet och kan inte tennis och befinner sig utanför den här tennisvärlden, och det enda han gör är att han kollar någon kanske random match då och då. Jag tror att han kommenterade väl Elias i Davis Cup.
Men han borde ju inte ställa den här frågan då. Då är det Gusten som ska ta den i så fall.
Ja, och det kanske förvånar mig lite att det kanske inte är Gusten som styr de här frågorna, utan att det är just den här andra snubben som går in och gör det. För där ska egentligen Gusten och Åsa då kanske vara mer drivande, som vet kanske mer vilka frågor som ska ställas, och har framförallt lite mer koll på spelarna och hur de jobbar och deras processer och resultat och allting. Så att jag tycker att det var väldigt ärligt och bra sagt av Elias. För jag tycker att det är viktigt också att någon annan påpekar att det är lite så här, men skärpning nu, bättre kan ni än det här. Du sitter där och får din lön och ändå så är du helt offside. Han är lite så.
Han hör ju efter en sekund där på kommentatorn att han har ingen aning om vad han pratar om. Elias.
Nej. Nej,
han hör ju direkt att det här är en kommentator som bara slänger sig ur något för att han har tittat på en match och tror sig liksom kunna väldigt mycket. Men i själva verket så bara kastar han ur sig någon random analys som inte stämmer.
Nej, men precis. Och det är klart att man får reagera på det och bara svälja det. Så att jag tycker det är helt rätt att säga till. Jag menar, speciellt som Elias hade ja. Vunnit, spelat väldigt bra och kanske hade förväntat sig någon mer, vad ska man säga, påminner lite det här om Janne Andersson och Bojan, att de hade spelat en jävligt bra match, och det första som händer är att det blir nästan påhopp. Jag tror att Elias också var väldigt nöjd med sin seger och processen han är inne i, och vi pratade lite om det i den intervjun vi hade med honom under söndagen som finns ute på YouTube i Tennisportalen TV.
Ja, där är jag team Bojan, men det är ett annat avsnitt. Men det roliga var att, eller kanske inte så roligt, men Elin nämner ju Gusten där, att ja, men Gusten, du såg väl att
du
jag hade på de här grejerna. Det roliga hade då varit om Gusten hade sagt, ja, Big Eli, King Eli, ja, det där såg jag. Fan. Men då hade han ju slängt sin kollega under bussen samtidigt.
Ja, men lite så hade det ju varit. Och det, Gusten är alldeles för schysst för att göra en sån sak. Utan
Gusten har också en ganska konstig sits där.
Ja, men det blir ju det. Och Gusten tar ju såklart en smäll för sin kollega där. Och ja, Det var en kul episod. Det är kul att det händer lite grejer.
Jag skulle precis säga det. Det är kul när det händer grejer. Punkt slut.
Jag som satt på arenan, jag såg den här matchen live då, missade ju allt det här. Och ni som satt och kollade på tv, eller de som satt och kollade på tv ska jag säga, de måste ju bli nästan helt chockade över det där. Det var så roligt.
Min DM svämmade över för en stund där när... Ja, strax efter detta, denna reprimand då till kommentatorn. Men bra spelad han, Eli. Vi har väl inte snackat så mycket om Elis insats. Men han är stabil mot Batista Gut som kanske inte är jätteform. Du flaggade för inför matchen att i någon av svenskarna som ska vinna så är det Eli. Batista Gut skadad innan och problem och torska mot Billy.
Vi fick rätt!
Ja, verkligen. Framförallt du fick rätt. Men jag tycker att Big Eli... Han, lite prime 2018 där med Söderling, att han, helvete vilken träff han hade, och han verkligen offensivt inriktad och utan att slå bort sig överdrivet mycket, utan det var ändå mer kontroll, men det var den här aggressiviteten i forehand och backhand som vi varit vana med att se Eli tidigare år. Det var riktigt kul att se.
Ja, det var riktigt kul att se. Jag tycker att man fick mycket information också av honom när vi träffade honom innan matchen och körde den här intervjun. Hur laddad han var och hur bra självförtroende han hade ändå, att i Stockholm så är han farlig och han kommer att vinna. Han var helt säker på det och det gjorde han. Och nu däremot väntar Dino Prismic.
Är det en otrolig match?
Vi ändå lyfte fram. Som du sa, tror du att Dino Prismic kan vinna tävlingen, frågade du mig.
Det kan han ta med fan göra alltså.
Han kan fan göra det. Jag tror att han kommer gå långt. Han kommer liksom... Eli kommer... Det här är en riktigt tuff match för Eli. Men som hemmaplan och som han har sett ut med sitt spel. Allt kan hända. Den här matchen kommer spelas på torsdag. Vi kommer ha boots on the ground såklart. Kommer vara magiskt mot världens... Bland världens bästa 18-åringar, 05-an Prismic. Så att, ja, den får ni inte missa.
Man kan väl säga att han har fått lite halvt genombrott på ATP-touren i år i och med detta, eller?
Ja, men det skulle jag säga, absolut. Han gick till kvartsfinal i OMAG, men det var på hemmaplan. Så det är nästan hans första framgång utanför Kroatien. I seniorsammanhang.
Jag är på hemmaplan så det gills inte, tänkte jag att du skulle säga det.
Ja, nästan så alltså.
Men finns en intervju där med honom. Den behöver kanske inte snacka så mycket om. Men han gör det desto bättre på tennisbanan.
Absolut, absolut, det gör han. Sen hade vi en tredje svensk, Carl Friberg också, som heter Miomir Kecmanovic, en annan serb. En annan serb då, tänker jag då på Laszlo Djere, är ju en annan serb, inte då Prismic, han är kroat. Men jag måste säga så här, Carl Friberg, han blev ju egentligen utspelad fast han spelade bra, men det var väldigt, väldigt små marginaler i början. Friberg hade ju 2-1 och 0-40 i Kecmanovic serv och ett par smashlägen som han brände. Så att det var egentligen Friberg som slog bort sig. Han hade sån möjlighet till break. Ja, han breakat i 3-1, hållit till 4-1. Vad som helst kunde hända. Han hade fått momentum. Det hade kunnat ha varit en helt annan match. Kecmanovic såg inte speciellt spelsugen ut.
Nej, utan han såg väldigt obrydd ut i första gamen där. Det reagerade också på väldigt starkt. Att, vad fan,
ja, han var lite obrydd.
Är det lite halvtank här och bor på Spyborg ikväll? Eller vad är det som händer?
Ja, lite så kändes det först. Och då kände så här, nu perfekt för Carl. För Carl var ju den som var offensivast helt klart. Och Kecmanovic fick ju bara stå mota tillbaka och just drog bollarna väldigt högt, så att Carl då drog några smashmissar. Så när det blev 2-2 där, och då var det så här, ja, men nu är det sån risk att det kommer ett break till serben. Och han breakade till 3-2. Och därifrån så var egentligen matchen slut, för att han var alldeles för bra. Det taktiken egentligen, Carl Friberg var ju tvungen att vara väldigt, väldigt offensiv, och Kecmanovic motade ju med sin otroligt, han var ju väldigt stabil, han behövde egentligen bara sätta bollarna i banan. Men jag tycker att det här är en match som Carl Friberg ändå gör bra, och siffrorna 6-4, 6-2 inget att skämmas för. Han
är inte van att möta spelare som spelar i det här tempot. Han fick tyvärr inte spela någon Davis Cup-match, vilket jag tycker var fel. Så att han, ja, han har betat av sin ATP-debut nu utan att krossa ett racket. Och nu ja, kanske det väntar fler ATP-tävlingar framåt. Jag tycker att det går åt rätt håll.
Ja, men verkligen. Jag tycker att serven har utvecklats. Han kan essa med sin slice i ljusrutan, foranrutan. Han kan... ja, vad blir det nu? Det här blir... från backhandrutan kan han slå en T med också lite slice. Så att han har fin serve, Friberg, alltså, som är lite underskattad i svensk tennis, vill jag bestämt hävda.
Ja, mycket fin serve, och han är väldigt offensiv i sin forehand och backhand också.
Vad är det du gör nu, alltså?
Han har en hög högsta nivå. Det är väl lägsta nivån som måste upp.
Du tar fram ett jävla gosedjur mitt i poddinspelningen.
Ja, alltså det här gosedjuret som dök upp här, det är ju lite så här Leo Lejon, fast som en björn.
Ja, herregud. Nej, men kul att se. Det är kul att se svenskar som vi har följt väldigt länge, att ja, men vi har följt dem i sommartorer, futuretorer och så. TP Opens har vi haft med dem, herregud. Otroligt fint och kul att se att få se dem på ATP och göra sin debut. Det är speciellt.
Ja, men absolut. Ja. Verkligen. Alltså nu är det bara Eli kvar och lite grabbar i dubbel också. Tyvärr så förlorade ju André Göransson sin dubbelmatch idag. Men han har varit lite skadad, så att det kanske...
Ja.
Kanske var liksom... Ja, kunde inte serva riktigt. Han har varit borta. Men glädjande är i alla fall att Kalle Friberg och Jonte Mrida vann ju faktiskt första set mot det sydamerikanska paret, så att det ser bra ut där på bana ett just nu.
Baez och vad heter den andra killen?
Fibocz Wilcz heter den andra killen. Och nu är det ju så att även Filip Bergevi ska spela sin dubbel med Leo Borg under onsdagen, så det är två svenska dubbelpar kvar här, varav ett spelar här nu medan vi spelar in den här podden. Och så, ja, så är det.
Sen har det varit en tuff dag för TP-profilerna idag, alltså tisdag, när ja, men din favoritgubbe King Danny Evans åkte ut mot Filip Misolic.
Ja, verkligen. Det var inte kul att varken Evans eller Eubanks åkte ut.
Och King Hassan på det. Men det är där hade vi inte så mycket hopp.
Ja, precis. Vi kan komma till honom också. Men det här med Evans och Eubanks, att de spelade på bana ett, är ju ett otroligt stort fail av tävlingsledningen att sätta två sådana starka profiler på bana ett. Och det är de såklart inte speciellt glada över. Och det är inget som gör att de kanske jättegärna kommer prioritera att komma tillbaka till Stockholm heller. Jag menar, är man som Evans, liksom vann en 500-tävling nyligen, 34 i världen, han är liksom bland de bättre spelarna, en svensk coach också,
ja,
och sätter man honom på ettan. Och Eubanks kvartsfinal i Wimbledon, vunnit ATP-titel i Mallorca, en profil utan dess like, sätter man också på bana ett. Alltså, ibland undrar man ju hur det tänks.
Du tänker att Russovori Hassan hade varit bättre lämpad på bana ett, och då din favorit, vår favorit, J.J. Wolf Baez.
Helt klart. Och jag vet att då kommer du säga så här, men Russovori, han är från Finland och han är lite grann klassad som en hemmaspelare. Dock så har ju den finska publiken inte kanske riktigt kommit än i sådana.
Nej, de var knappt där.
Så att ja, de två matcherna hade man ju faktiskt... Tänk vilken atmosfär det hade varit på bana ett om Russovori hade faktiskt spelat där mot Hassan. Man hade kunnat trängt in de få finnarna som var där och ha dem på en
och
liten...
Och eventuella svensk-libanesiska fans som kanske dök upp efter vår intervju.
Ja, men lite så. Ja, men så att det var konstigt. Men jag kan förstå att Ruusuvuori var på centern. Däremot mindre förståelse varför man sätter Baez på centern när man har Eubanks och Evans. Så att det där är jättemärkligt, tycker jag. Och framförallt så är det ju imorgon så går det en dubbelmatch på centerkorten. Alltså imorgon, då snackar vi onsdag för de som lyssnar. Den dubbelmatchen som är på centercourten är alltså mellan Gonzales
Nej,
Molteni
vad
mot
är det för något?
Golubev Molchanov. Så den matchen får alltså center medan Eubanks och Evans får bana ett. Så är det.
Vad är det för något?
Nej, det är
Det kommer
stora,
inte vara en
stora.
kotte på den matchen på centern, kan jag
Nej, men
lova.
det, nej, precis. Och det är inte fanvänligt heller att köra Eubanks och Evans dagtid en tisdag heller, utan då kanske man hade kunnat lagt dem lite senare.
Du, det ska gudarna veta att man kunde ha gjort. Vi ska ta lite frågor. Innan vi gör det så vill jag att du drar fram typ den enda gång vi har sett JJ Wolf i Stockholm Open. Men vi kunde inte approacha honom för att vi var upptagna med att snacka med King Hassan.
Ja, det var faktiskt en jäkligt bra, ett bra snack med King Hassan. Ser det på YouTube, Tennisportalen TV. En riktigt charmig kille som har kämpat så hårt. Han är från Libanon, bor i Tyskland, 28 år. Och vid 28 års ålder, när man kvalar in i sin första ATP-tävling, då uppskattar man det här på ett annat sätt än vad många andra gör. Så att
Verkligen,
han...
verkligen.
Det var en stor glädje att se honom spela. Han interagerade med publiken. Han gick och njöt. Idag när han kallades ut på centern så kom han ut med ett stort leende. Han bad bollkallen, han höll i handen när han gick ut, bad han vinka till publiken. Han njöt. Han tog inte många game mot Ruusuvuori, men han njöt i alla fall av dem. Att han är jäkligt nöjd med sin tripp till Stockholm
Är fint,
och
fint.
att han blev kallad King Hassan, måste han ju undra vad det är. För att det här var också faktiskt jävligt roligt, för vi inledde ju den här intervjun med att introducera honom som King Hassan. Och ja, jag vet inte om han tänkte så mycket på det att vi faktiskt sa det ett par gånger under den intervjun. Sen var det inget mer med det. Sen när du la ut intervjun i YouTube så stod det ju intervju med King Hassan. Så idag när han, alltså under tisdagen när han skulle sparra, på tisdag morgon så var det en ur organisationen som berättade för mig, som hade gått fram och sagt King Hassan till honom. Hi, King Hassan eller någonting. Och då hade King Hassan svarat något. Why is everyone saying King Hassan to me? Så att det är flera som har gått fram och sagt King Hassan och han undrar
Det är
varför.
fint.
Nej, riktigt
Det är
kul.
fint.
Så att han kommer i alla fall ta sig härifrån med ett jäkligt fint minne och han har
Det
fått
där var
den
ett, jag vet inte om du
uppmärksamheten det är värd.
missuppfattar min fråga, men det där var ett sidospår. Kanske då i min, om du nu uppfattar min fråga rätt, eftersom jag frågade om ja, vad hände när JJ Wolf gick förbi oss och vi inte kunde approacha honom, eftersom då vi då var upptagna med just King Hassan.
Ah, det enda som hände var att vi kunde inte göra något. Vi har jagat JJ Wolf nu i 2 år. Och just när han dyker upp, det var nästan lite så här som att han nästan vet om att vi har jagat honom. Och så bara dyker han upp för att han vet att vi kan inte göra något nu, för vi sitter ju med King Hassan. Nej, så där vart man besviken. Sen var det fan, han skymtade förbi 2 sekunder, JJ Wolf, så vi hann ju inte ens... Vi får se om vi hinner. Alltså hinner, det beror ju på om han vinner fan är han
Jerry.
möter på onsdagen? Ja,
Alltså det.
Jerry. Ja, då måste vi snacka med honom på onsdagen.
Han måste vinna, för annars får vi inte tag i honom.
Men annars kommer han smita igen. Och Holger Rune ska in under onsdagen också. Han får sista matchen faktiskt. Och Monfils mot Fucsovics. Det blir en bra onsdagskväll.
Du, verkligen, det är bara att köpa biljetter om det finns. Det verkar vara rätt så bra med slutsålt.
Ja, och det är med all rätt. Apropå schemaläggning så blir onsdagskvällen blir ju riktigt grym med Monfils Fucsovics och Holger mot Kecmanovic. Så ja,
Ja,
vi är på plats.
det är bara för dig att reload den denna kväll.
Ja, verkligen. Reload. Ja, precis. Den här random speakern
Innan
som dök
du
upp. Hon frågade
inbjuder
alla
till
spelare
truppen.
hur de ska reloada.
Lite skön
Ja.
var han den speakern ändå. Han körde på sitt race där, helt klart.
Ja, absolut.
Reload.
Ja, vi skulle ha tittarfrågor, sa du.
Du, bra att du påminner mig om
Innan
kära
vi
vänner.
stänger ner den här korta podden som inte
Ja, det
blev så.
blir en blixtpodd här rätt så kort. Turneringens bästa match hittills. Spontant känner jag att Lehecka Prismic rent spelmässigt var... Jävlar vad det smällde där alltså. Otroligt. Har du några invändningar?
Alltså, nej, det har jag väl inte, men om jag kanske skulle välja någon annan match än vad du valde. Det är bara att problemet är att det typ inte har varit några andra matcher. Så jag skulle väl, nej, jag kan inte säga emot den egentligen, för att vi har ju bara haft måndagen och tisdagen hittills, och idag under tisdagen så var det inga riktigt sådana här spännande eller bra matcher. Jag kan tänka mig att man kanske skulle langa fram Pavel Kotovs seger mot Chris Eubanks som kanske en av de mer spännande matcherna. Men jag har fått rapporter från den banan, är att matchen var inte speciellt välspelad.
Det var gummi där i slutet också, hörde jag.
Men den var bra. Så jag kanske, ja precis, hade med att den var spännande. Så jag kanske skulle lyfta fram mer att JJ Wolffs seger mot Baez kanske var den matchen hittills som de kanske har varit spelmässigt sett mest
Ja.
rolig.
Esaias Nadal med den frågan. Ski Hippie på Instagram frågar så här. Känns som lite mindre folk på läktarna än tidigare i år. Har ni åsikter slash teorier kring detta?
Ja, alltså teorier, det har ju surrats och klagats lite grann på att biljettpriserna har höjts väldigt mycket. Till exempel så kostade det 220 kronor att komma in på kvalsöndagen som
Family
innehöll
Day.
Family Day, fyra matcher, ingen svensk. Ska man gå en familj, två vuxna, två barn, 880 kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar.
Verkligen.
Måndagen, tisdagen kostade då således ännu mer. Och i dessa tuffa ekonomiska tider så är det en anledning till att det kommer färre folk, att SVT sänder. Påverkar ju såklart också att folk lätt kan sitta hemma och titta istället. Även om jag tyckte att måndagen, det var lite folk, men det var ändå mer kanske än en vanlig måndag när spelschemat var bra med Leo och Elias. Under tisdagen gapade det väl lite tomt. Jag vet, hur såg det ut under Leos match, Alex? Jag har ingen riktig uppfattning där. Jag är inte på plats på arenan under tisdagen.
Helt okej, okay, helt okej. Okay. Om jag försöker tänka tillbaka hur tisdagen förra året var så...
Att den var bra faktiskt, att det var väldigt mycket folk, nästan utsålt. Men
Mike var väl inne tisdag förra året, har jag fel då?
Ja, det kommer inte
Jag
jag
minns inte
ihåg om det
riktigt, jag
var
minns inte
så.
riktigt. Men helt okej okay skulle jag säga på Leos match. Det jag mest tänker kring det här och vad jag kan jämföra med, det är ju lördagen då. Och det sa jag till dig att fan, är det inte mycket mindre folk i år, alltså i lördags, än vad det var tidigare i år? Och då hade vi ändå liksom två svenskar i kvalet där och det var fan inte mycket folk alltså i lördags.
Nej.
Tyvärr.
Men jag har hört i alla fall att, nej, lördagen var faktiskt väldigt, väldigt lite. Men jag har hört att onsdag, söndag ska i princip vara slutsålt. Det går inte att
Det
få så. Så att jag tror att det
skickligt
kommer bli
gjort.
magisk stämning från och med onsdag och framåt.
Ja, för att jag har försökt få till att vi ska intervjua två Billie Jean King Cup-spelare på torsdag eller fredag. Men de kommer typ inte in eftersom att det finns inga biljetter. Och de kan inte få biljetter via tävlingen,
Men
via SALK Kungliga eller via förbundet. Så att det verkar vara rätt så slutsålt.
så du menar att de här två tjejerna som är med i det svenska landslaget i tennis inte kommer komma in på Stockholm Open?
Det är kanske lite av en skandal.
Ja du, det är riktig skandal om det händer. Men det tar vi då, för det låter väldigt sjukt.
Om Sportbladet får reda på det här, kanske lyssnar på den här podden, på det här segmentet, så kan det bli en artikel.
Ja, garanterat.
Ja.
Ja, vi får se.
Jag ska inte säga vad vi hade tänkt och hitta på för roligt där med intervjun, utan förhoppningsvis så löser vi att de kommer in och då kan vi då göra den här grejen som, den är
Ja,
briljant,
det gör
som
vi
jag har
då.
i skallen, idén. Nästa fråga här, unexpectus, enda viktiga frågan, när får vi en intervju med JJ Wolf? Det har gått igenom imorgon, förhoppningsvis onsdag. Någon skriver JJ Wolf serve? Frågetecken, ja den är bra. Det är mycket, mycket, mycket high and low här alltså. Era åsikter om startfältet och vad som kan göras för att locka spelare. Den får du ta helt enkelt innan vi går ut här i avsnittet.
Ja, alltså det bästa sättet att locka spelare är att man behandlar dem väl när de är här, så att de kommer tillbaka för att de trivs. Vi vet att de blir välbehandlade, till exempel uppe på players. Det är viktigt att det finns, att
Otrolig
de som
service där
jobbar,
uppe.
att de som har hand om players får de förutsättningarna så att de kan göra det väldigt bra för spelarna där. Det är viktigt att hotellet håller en bra klass, att transporten fungerar bra. Det är såklart den ekonomiska biten med appearance money ska inte underskattas, för att det är ju det som lockar spelare på 250-tävling-nivå, är ju att locka dem. Den översta toppen är att såklart erbjuda dem pengar för att komma hit. Sen är det någonting man inte kommer ifrån, är ju att det är väldigt lätt att hoppa av en sån här tävling. Vi såg i Antwerpen där som både Sinner och Dimitrov skulle spela och hoppa av och gjorde startfältet i Antwerpen. Ja, men riktigt uselt verkligen. Stockholm har ändå varit en vinnare här jämfört med Antwerpen. Att det är otroligt
Verkligen.
svårt att ratta en 250-tävling, just för att det är lätt att välja bort den. Stockholm Open, i det här fallet Nordic Open, ligger insprängd en vecka mellan två 500-tävlingar och 2000-tävlingar. Så att det var liksom Shanghai, Tokyo och sen Stockholm. Då väljer många att vila Stockholmsveckan eller spela Tokyo då. Och sen är det ju Wien och Basel nästa vecka, är ju också 500 tävlingar. Och sen är det Paris efter det som är en 1000 tävling. Så det är så otroligt hård konkurrens med många tävlingar av högre status runt omkring. Så det blir svårt att locka spelare. Utan det som gör att spelare kan komma hit också är om de behöver matchträning. Det vill säga att de har förlorat tidigt i andra tävlingar. Och det ser vi Holger Rune i Stockholm och Stefanos Tsitsipas i Antwerpen.
Du är mycket bra summerat. Vi säger så, denna blixtpodd. Bra, bra surr.
Ja, riktigt bra. Extrainkallad podd. Vi tar en ny snart igen.
Det gör vi. Och tills dess håll utkik på Instagram och utkik på TikTok och YouTube, framförallt Tennisportalen TV. Allt kommer smattras ut där. Vi säger tack. Vi säger hej.
Hej.
Baxaren som baxar en lur, kall ringa på butters och spela ljuvliga tjur. Även flash arabar, kör upp med feta fälgar.
Grannskapet stannar upp och kollar på hans länkar.
Här nu men,
kanske borta nästa sekund.
För det som går upp kommer ner, kompis allt går runt. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon. Och känn det som vi känner och hör med våra öron.
Vi går mot vår framgång, ibland soft, ibland kras. Men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap.
Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron.
Rik på mot och framgång, ibland soft, ibland kras. Men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap.
Jag hör fett med grejer från mitt fönster
när det står på glänt.
Och folk utanför pratar om allt som hänt.
Allt ifrån det som har just gått ner
till det som hände igår
och det som kommer att ske.
Är ett pitbullskall,
ett bilalarm,
ett spädbarnsskrik
från sin mammas famn, en polissiren,
en trimmad vespa,
ett par som tjafsar
på bryter svenska,
en galen freestyle
på en farlig beatbox, ljudet av någon som käkar fett med beatbox.
Guzzar som skriker, det här är det fetaste.
När radio spelar något utav Haiwans senaste.
En snubbe skriker skynda,
en annan skriker jalla.
En kvinna ber till Gud
och en annan ber till alla.
En unge ropar gällan,
en annan ropar kom.
Det är såna ljud vi hör
utanför vår balkong. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon. Och känn det som vi känner och hör med våra öron.
Vi får mot vår framgång, ibland soft, ibland klas. Men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap.
Kom ta del av vår värld, kom se med med våra ögon och kändis som vi känner och hör med våra öron. Rik på mot och framgång, ibland soft, ibland kras, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Jag känner fett med saker när jag står vid mitt fönster. Dag in dag ut följer alltid samma mönster. Aina sis spana och de diskriminerar, fast den man är lugn kan man bli trakasserad. Så jag har hat för Aina, jag har hat för farbror blå, hat för de behandlar folk och för hatet som de sår, hat för pengarna för att de styr allt runt omkring, hat för att vissa har allt och andra ingenting. Men jag älskar min ort och jag älskar min port, även om den gjort att vissa växer upp allt för fort. Älskar atmosfären, ljuden och lukterna, olika karaktär från nykteristerna till suttarna. Jag hör, ser, känner och älskar varenda bit. Ingen miljonär men tycker mitt liv var drit. Rik på mot och framgång, ibland soft, ibland knas, men jag älskar ändå mitt liv i mitt grannskap. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och känn det som vi känner och hör med våra öron. Rik på mot och framgång, ibland soft, ibland knas, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap. Kom ta del av vår värld, kom se med våra ögon och kändis som vi känner och hör med våra öron. Rik på mot och framgång, ibland soft, ibland knas, men vi älskar ändå vårt liv i våra grannskap.